Hej och välkomna till avsnitt 1315 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast om internationell politik som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Kinas Sverigeambassadör Gei Xiongshu hotade för en tid sedan den svenska journalisten Jojo Olsson, något jag pratade med den om i avsnitt 1307 där Olsson sa så här om hotet.
Ja, jag har fått en handfull hotfulla mejl från Kinas ambassad bara i år, och de har kommit efter artiklar som jag har skrivit eller uttalanden där jag blivit citerad, men det senaste mejlet som kom då, det var det mest hotfulla hittills i tonen. Bland annat då så avslutar man mejlet med att säga att ja, om jag inte slutar rapportera om Kina på ett sätt som kinesiska ambassaden då inte tycker om, så kommer jag få ta konsekvenserna av mitt eget handlande. Så det är ju mer eller mindre ett direkt hot då. Och det var ett mejl som kom förra veckan.
Igår den 28 april så intervjuades ambassadören av Anders Holmberg på SVT om hotet. Här ett klipp. Ambassadören svarar ju på kinesiska, men jag spelar det likväl.
När svenska medier skrev om den här H&M-bojkotten så skrev du ett brev till Expressens utsände i Taiwan och hotade honom med konsekvenser om han inte ändrade sin rapportering. Vad är det för konsekvenser?
Jag ska se. Wu-Lei-Sheng 自称为中国问题专家, 但是他既不在瑞典研究中国问题, 也不在中国研究中国问题, 而是跑到 长期在台湾曾中，但是台湾也是中国的一部分，但是他在台湾跟台湾分裂当局勾结在一起，发表反华，频频发表反华错误言论，那么后果就是中国人民不答应，坚决反对。
Just det. Men jag frågade inte om din uppfattning om Jojo Olsson, den här journalisten, utan jag frågade vad det var för konsekvenser du menade att han skulle råka ut för om han fortsatte sin rapportering. Det här har uppfattats som ett hot mot en svensk journalist. Varför gör du så?
我们从来不威胁任何人，我们但是我们有权利对攻击抹黑中国的言论做出应有的反应。
Ambassadören säger alltså att Jojo Olsson har kontakter med taiwanesiska separatister och han menar att Kina har rätt att försvara sig när de blir angripna felaktigt. Här följer ett samtal med Jojo Olsson som kommer att ge en mer detaljerad översättning och kommentar till det som ambassadören sa om honom. Varmt välkomna. Jojo Olsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata om ungefär samma ämne som vi pratade om i vårt förra samtal. Det var ungefär för 2 veckor sedan, och då berättade du för mig att du hade fått motta ett hot av Kinas ambassadör. Och det var så här då att den ambassadören, han intervjuades igår på SVT av Anders Holmberg på SVT 30 minuter. Och det här var en av de mest, en av de mest surrealistiska intervjuer jag har sett. Därför att det kändes som att man kastades tillbaka till Sovjetunionen ungefär när det kommer någon propagandaminister och ska säga att så här ligger det till och andra ska lyssna och foga sig. Och den här intervjun kretsade ju ändå relativt mycket kring dig. Därför att han fick ju fråga om ett hot som han hade riktat mot dig då, det vi pratade om tidigare. Så att, kör igång på en gång, ge dina reflektioner om den här intervjun. Och jag kan börja med att fråga också, alltså han pratade kinesiska. Den här, jag tänkte säga propagandaminister, men ambassadören, sa han någonting som inte kom fram i den svenska textningen?
Nej, utan när han pratar på kinesiska så blir det ju ganska tydligt då om man lyssnar på vad han säger, att det är ju ett par, tre talpunkter som man hela tiden upprepar, och de översattes på ett bra vis under intervjun igår, och framförallt så tycker jag det var väldigt bra av intervjuaren då, Holmberg, att han inte gav sig när ambassadören inte svarade på frågorna, för att det är ju alltid då, eller ja, ofta i alla fall kinesiska tjänstemäns och säga vana att om de får besvärliga frågor så försöker de avfärda, vifta undan frågan med att de drar upp någon slags sån här talpunkt om att alla som kritiserar kommunistpartiet inte förstår sig på Kina och så vidare. Och det kunde man ju se då också när han fick frågan av mig. För att frågan som han fick då av Holmberg var ju då: vilka slags konsekvenser är det du menar att Joje ska råka ut för om man inte ändrar på sin rapportering? Och då börjar ju ambassadören, istället för att svara på frågan, så börjar han då försöka svartmåla mig och sänka min trovärdighet. Men om man då som intervjuare står på sig och verkligen kräver ett svar från den här ambassadören då, eller andra kinesiska tjänstemän, så blir det tydligt att bakom de här talpunkterna så finns det ju inte särskilt mycket annan logik, utan det blir ju som att ambassadören fick ju verkligen bekänna färg, så att säga.
Men det han sa, det var ju egentligen att vi har rätt att ge svar på tal när folk svartmålar oss, och du är ingen riktig expert, du bor på Taiwan och sådär. Så jag menar, jag vet inte riktigt vad han ville få sagt med det. Han ville bara på något sätt legitimera sin kritik. Men sen fick han ju en tuff fråga också. Alltså, du har ändå riktat ett konkret hot. Och då sa han att nej, men vi hotar ingen, ungefär, sa han. Vad tänker du om det?
Jag tänker att när den kinesiska ambassadören i Sverige eller den kinesiska ambassadören i flera andra länder, eller för den delen det kinesiska utrikesministeriets talespersoner håller presskonferenser eller genomför intervjuer, då spelar inte lögn eller sanning särskilt stor roll. För att när ambassadören sitter här då och säger att vi har inte hotat någon, vi hotar aldrig någon, så är ju det fel. För att han har ju precis skrivit ett hotmail till mig. Och vid ett annat tillfälle i intervjun som blev ännu mer uppenbart, det var när ambassadören sa då till Holmberg att vem som helst, vilken journalist som helst får åka till Xinjiang och rapportera om övergrepp mot etniska minoriteter. Vi kommer inte hindra er, du får åka dit och vem som helst får åka dit och rapportera. Men bara ett par veckor innan den här intervjun så hade ju SVTs eget team i Xinjiang blivit förföljda av polis och trakasserade på ett vis som då SVTs egen korrespondent sa att hon aldrig hade upplevt förut när hon arbetat. Så man sitter ju här då, ambassadören sitter här, och för hans del så spelar det inte så stor roll om vad han säger är sanning eller lögn, utan vad man vill ha fram då är att det är vi som bestämmer, det är ett maktspråk helt enkelt.
Du skrev en artikel, efter att du hade sett den här intervjun så skrev du en artikel för Expressen där du skriver om Kina regelbundet, och rubriken till den artikeln för de som vill googla heter SVTs Anders Holmberg avslöjade Kinas ambassadör. Och där skriver du lite grann om att, vi ska säga när jag håller på att leta lite grann här, att... jag måste scrolla lite mer här, ska vi säga nu. Alltså oftast så kallar liksom den kinesiska ambassadören till intervjuer på ambassaden. Det är sällan han går ut i såna här liksom publika miljöer och liksom låter sig ta kritik. Alltså sån här intervju som gjordes ändå, för jag tycker att du ska få ditt perspektiv också, att Anders Holmberg gjorde ett jättebra jobb. Jag var rädd innan att han skulle lite grann vara undergiven och kanske låta honom få en plattform, den här kinesiska ambassadören. Men det gjorde han inte, utan han var glasklar med att det går inte att trolla mord, utan ni är en kommunistisk diktatur och ni har inte samma friheter i Kina som vi har i Sverige till exempel, sa Holmberg. Men alltså, en sån här situation, skulle en politiker i Kina kunna bli utsatt för såna här frågor i Kina?
Aldrig någonsin av kinesiska medier, för att det är en del av Kinas konstitution, Kinas system, att medierna är helt underställda partiet, inte ens då staten och myndigheterna, utan partiet. Det är då en viss skillnad på det i Kina. Kommunistpartiet är ju alltid mäktigare än de statliga myndigheterna, så att säga. Och det här kunde ses så sent som 2016 när president Xi Jinping personligen var och besökte då redaktionerna till Folkets Dagblad, nyhetsbyrån Xinhua och det nationella tv-nätverket CCTV. Då höll han ett tal efter att han hade besökt redaktionerna då, när han sa att mediernas viktigaste uppgift är att överföra centralkommitténs tänkande till den kinesiska befolkningen. Vi måste ha absolut lojalitet mot partiet, och medierna ska vara så pass lojala mot partiet att de ska heta partiet i efternamn, sa han då. Så att det skulle förekomma någon som helst tuff utfrågning eller granskning från kinesiska medier i Kina. Det är helt omöjligt, det är helt otänkbart. Och sen då om vi har utländska medier i Kina så finns det ju tillfällen då när utländska medier givetvis har försökt ställa kinesiska tjänstemän mot väggen, eller då kanske som ännu mer vanligt för de här regelbundna presskonferenserna som utrikesministeriet håller då, att man försöker ställa tuffa frågor. Men då får man ju ofta ett nonsenssvar på det vis som ambassadören igår då försökte avfärda. Och om man sitter i Peking på utrikesministeriets kontor, då finns det inte riktigt samma utrymme att ställa den här frågan 5 gånger då, istället för 1 gång. Så då kommer de ju ofta undan med det här. Och sen finns det ju ofta då exempel på när utländska journalister i Kina ställer någon besvärlig fråga och utrikesministeriet avfärdar den genom att säga till exempelvis har du själv varit i Xinjiang, eller du förstår inte någonting om Kina, och man gör en sån här svepande, bortviftande förklaring då för att slippa svara på frågan. Och det var ju det som ambassadören då inte tilläts göra under gårdagens intervju. Och det är alltså det, ja, som man säger, den enda miljön, den enda omgivningen där man kan ställa en kinesisk politiker mot väggen är när en intervju sker i utlandet av utländska journalister.
Så att här kan, man skulle kunna säga att det här är förmodligen den tuffaste intervju som den här journalisten någonsin har fått. Eller den här ambassadören någonsin har fått.
Absolut. Jag minns att ambassadören var med på en intervju i Sveriges Radio också för ett par år sedan. Det var konflikt, om jag inte minns fel, med Ivar Ekman. Det var också en ganska bra intervju skulle jag säga. Även om Ivar Ekman inte var riktigt lika påträngande kanske då som Anders Holmberg var. Men sen är ju givetvis då tv-medium blir ju en extra, så att säga, det blir en extra dimension då, eftersom man också kan se hur besvärad ambassadören är på hans uttryck.
Ja, verkligen. Min sagt alltså. Men alltså, det pratades ju förutom dig, så var det 2 andra ämnen som du pratades om. Dels så pratades det om Gui Minhai, den här svenska medborgaren som är av kinesiskt ursprung, som varit kidnappad och som sitter fängslad i Kina nu. Och det här är en person då som, alltså ambassadören var verkligen, han menade att han har anmält sig själv till oss kinesiska myndigheter för att han har brutit lagar mot oss, och han ville på något sätt bekänna själv. Och alla vi som hängt med i det här från Sverige, jag har inte hängt med så mycket, men du kan göra det här utan innan. Vi är rätt övertygade om att den här, våran liksom medsvensk, Gui Minhai, han var kidnappad. Och det här var ju någonting som den här ambassadören förnekade blankt, rakt i rutan liksom. Alltså det var inte ens en debatt om det här, utan det var att det här är liksom en kinesisk medborgare, vi får göra vad vi vill ungefär. Alltså, vad tänker du om det ungefär?
Nej, men det är också en sån här då typisk talpunkt som kinesiska myndigheter använder sig av, och som man har instruerat de kinesiska ambassadörerna att också använda sig av. Att det här är en icke-fråga, för att Gui Minhai är kinesisk medborgare. Man använder ett sånt argument för att ta död på hela frågan innan man behöver diskutera några detaljer överhuvudtaget. Och ja, det var som jag såg idag på Twitter, jag tror det var Jörgen Wittfeldt som tidigare jobbat på Sveriges Radio och som nu är på Kvartal. Jag tror att han har intervjuat Kinas ambassadör vid något tillfälle, om jag inte missminner mig. Han kommenterade intervjun genom att säga att han sa så här ungefär då, fritt i minnet, att det här är en av världens svåraste människor att intervjua, för att han lever i en helt annan värld. Och hans världsuppfattning får Donald Trumps alternativa fakta att framstå som en nationalencyklopedi. Så det är liksom, det går inte att, för att svara på din fråga då, att de här kinesiska tjänstemännen då, ambassadören, de har det inpräntat i sig att de måste återupprepa regimens, man säger, regimens uppfattning till den grad att de vill det finns inte ens ett utrymme för dem att diskutera de här detaljerna. Man vill inte ens diskutera om Gui Minhais öde eller så, bara för att man säger att det angår inte er, det angår bara oss, för att han är en kinesisk medborgare.
Men alltså, som jag sa inledningsvis, alltså, när man såg där, det kändes så surrealistiskt, för att det var verkligen som att titta på någon slags, alltså en karikatyr av en propagandaminister, ja. Eller en slags propagandaminister så som fallet var på, jag menar, Sovjettiden. Jag är mer insatt i Sovjet än jag är i Kina liksom, och jag menar, och östblocket och så. Så jag menar, det här var verkligen som att kasta sig tillbaka till en tid man trodde man hade lämnat bakom sig faktiskt.
Ja, nu har jag själv inte sett särskilt mycket i Sovjettiden, men det finns ju givetvis då flera, som att säga, journalister, skribenter, organisationer, analytiker som gör jämförelser. Jag minns framförallt, jag skriver då ett veckovis nyhetsbrev där jag sammanfattar några artiklar, och för ett par veckor sedan så hade jag med en artikel om hur den kinesiska ambassadören i Australien betedde sig när han då försökte bortförklara eller ljuga om de här övergreppen i Xinjiang då. Då sa, jag tror det var utrikesredaktören till en av Australiens största tidningar, sa att den kinesiska ambassadören bjöd på en show som skulle fått Sovjetunionens propagandister att rådna. Så det finns ju visst sådana jämförelser, och det är klart att ja, Kina ligger ju, det finns ju ingen som slår de kinesiska tjänstemännen på det här området.
Nej, för man tänker ju liksom Nordkorea, de gör för det, det vet vi redan. Man kan ju skämta om deras liksom propaganda-tv, men man tänker att Kina har ändå liksom, det är modernt, de har fina liksom byggnader, det är en städad, det liksom, de lever välbärgat, finns mycket pengar. Och sen inser man, shit, de är likadana, det trodde vi inte, tänkte jag i alla fall.
Men det kan man ju se också, att det här är någonting som verkligen beror på vem som har makten i Peking. Det har ju funnits tider, perioder när debattklimatet har varit mer eller mindre liberalt, när saker och ting, utvecklingen har gått åt rätt håll från vår synvinkel sett då. Exempelvis i början på 1980-talet, i mitten på 1980-talet, innan massakern vid Himmelska fridens torg. Då beteddes ju kinesiska diplomater annorlunda. Men anledningen till att vi ser sådana här personer som Gui Zhongyou, den kinesiska ambassadören i Sverige, och bland kinesiska diplomater även i andra länder, det är ju att politiken i Peking under Xi Jinpings ledning har blivit så pass mycket mer aggressiv, så pass mycket mer hårdför. Man har så mycket mer större geopolitiska ambitioner, att det här är någonting som speglar av sig när man väljer ambassadörer och när man instruerar sina ambassader om hur de ska bete sig. Det här, ja, den här ambassadören, hans beteende är ju helt enkelt en produkt av den rådande aggressiva utrikespolitiska banan som Peking har slagit in på under de senaste åren.
Men alltså, går en sån här person, är det här verkligen hans världsbild som han liksom presenterar? Går han omkring och tänker sådär liksom helt, alltså kommunistpartiet gör allt rätt och liksom alla fiender, de är fiender till folket, alla som säger emot, var ju lite det han gav uttryck för. Går han omkring och tänker så i sin vardag? Jag menar, han såg ju lite äldre ut, han såg ut att vara kanske kring 60, så säg att han är 60, då växte han ju ändå upp när liksom, när Kina verkligen var en liksom stängd nation. Har han det här i sitt huvud, alltså de här liksom, är han helt hjärntvättad? Det är dit jag vill komma.
Ja, det här är ju verkligen en intressant fråga som har mycket med psykologi att göra, och jag diskuterade det här med en vän igår också efter att vi såg på den här intervjun tillsammans. Så det är klart att det finns säkert bland de kinesiska tjänstemännen, och för den delen tjänstemän i andra delar av världen, i forna Sovjetunionen eller östeuropeiska kommunistdiktaturerna, så försöker man ju på olika vis rättfärdiga sitt arbete som man gör för regimen. Det finns säkert politruker som anser att kommunistpartiet gör allting precis rätt, och det skulle inte förvåna mig om Gui Zhongyou är en av dem, för att han har ju en ganska ideologisk bakgrund, där han har varit anställd vid Kinas ambassad i Moskva, och han har liksom forskat om kommunismens fall i Jugoslavien och så vidare. Så han är verkligen sån här ensidig politruk då. Men sen finns det ju säkert också folk som kanske bara drar nytta av det här systemet personligen och därför fortsätter att föra ut regimens talpunkter. Sen finns det ju också folk som ljuger för sig själva, som övertygar sig själva om att det här är rätt och därför fortsätter att argumentera för regimens talpunkter. Det finns nog i alla politiska system i hela världen så kan man se olika mekanismer, men just i Kina så tror jag att det finns väldigt många kinesiska politiker som bygger sitt agerande på en slags revanschlust då, som bygger på den kinesiska propagandan att Kina ska återta sin rättmätiga plats i världen, och man är inte så bekymrad att det sker genom de här hårdförda metoderna eller övergreppen som sker i Kina just nu. Utan det, ja, det är en väldigt, väldigt intressant fråga hur många kinesiska tjänstemän rättfärdigar att man då fortsätter stödja regimen.
Mm, vi kanske inte kan besvara frågan konkret, men en sak till på samma spår då, det är liksom, hur lever sådana här ambassadörer och sådana här politiker i Kina, så när man är med i kommunistpartiet? För jag menar, här i, om vi tar i väst, jag menar, i Sverige så ser vi våra ministrar, de cyklar till jobbet, de bär sina egna väskor, och här om året så var det var en amerikansk, USAs ambassadör i Kina, jag minns inte vem det var just nu, men han bar sin egen väska där när han skulle på den kinesiska flygplatsen, och så stod det i en tidning att det här är helt otänkbart för en kinesisk liksom motsvarighet att göra samma sak. De har massa passups och sådana saker. Alltså, lever medlemmarna i kommunistpartiet och de som har sådana positioner, lever de i en helt liksom isolerad värld där de har mycket mer privilegier än vanliga medborgare?
Det kan man lugnt säga. Jag tror det exemplet som du tänkte på här var väl John Locke, hette han så, den amerikanska ambassadören med kinesiskt ursprung.
John Huntsman tror jag att det kan ha varit, men det kan ha varit någon annan, så jag minns inte.
Okay. Han har i alla fall, de hade en ambassadör då, en amerikansk ambassadör som köpte sitt eget kaffe på Starbucks i Kina, och det fångades då på bild av några kinesiska internetanvändare, och sen lades det ut på mikrobloggen i Kinas största mikroblogg, och sen så blev det en diskussion att oj, titta, en ambassadör som går själv och köper sitt eget kaffe, och det var någonting som skulle vara helt otänkbart då bland kinesiska tjänstemän och politiker. Så man kan ju lugnt säga att de lever avskilda från folket till en mycket högre grad än vad politiker gör i väst, givetvis. Och sen kan man ju också då fundera på i vilken utsträckning har de här politikerna tillgång till fri information. Om man ser då exempelvis på de tweetsen som görs på Twitter eller Facebook från kinesiska tjänstemän, propagandarbetare i Peking. Då står det då att de tweeten kommer från Peking. Det innebär alltså att det finns ett osensurerat internet som vissa tjänstemän har tillgång till. Man använder sig inte av VPN, utan det finns ett osensurerat internet som en del då får tillgång till. Och då kan man tänka sig då, ja, hur högt upp i den politiska hierarkin går det här? Vilka är det som har tillgång till absolut fri information? Och hur påverkar det dem? Vad tycker de? Och det här är ju en jätte bred fråga som givetvis kinesiska myndigheter också funderar mycket på, för att hur ska man liksom kunna behålla sin makt och sitt informationsmonopol och samtidigt då undvika att bli lika isolerad som Nordkorea då, som du sa exempelvis. Så det är givetvis, man har utvecklat sina egna mekanismer inom systemet med piska och morot, att om man då som tjänsteman är trogen kommunistpartiet, så finns det mycket att tjäna, mycket personliga vinningar att göra. Men om man då skulle avvika från systemet eller på något vis då uttala kritik, så finns det tvärtom då mycket man kan förlora. Och man kan få lite olika straff för det. Och på tal om det, så tycker jag att en väldigt lite smårolig och väldigt viktig aspekt av den här intervjun igår, det var ju när ambassadören uttalade sig om Taiwan och lyckades återigen då säga att Taiwan inte är en del av Kina. Lade du märke till det?
Ja, jag märkte det, och sen sa han väldigt snabbt att nu är ju Taiwan en del av Kina, men liksom, ja.
För man ser då hur roligt det är ibland när de här tjänstemännen trasslar in sig i sin egen retorik, för att vad ambassadören sa under intervjun igår då, det var att när han försökte svartmåla mig, så sa han då att ja, den här Joje, han kan inte vara någon Kina-expert, för han har inte varit i Kina på flera år. Han har varit i Taiwan de senaste åren, där han har samarbetat med taiwanesiska separatister. Och sen så kunde man se på hans ansiktsuttryck hur han själv upptäckte att vad han hade sagt var att jag inte hade varit i Kina
för jag hade varit på Taiwan. Och då var han tvungen då att ändra sig och säga, men Taiwan är ju en del av Kina förstås. Och det här är ett misstag som skulle kunna få konsekvenser för honom. För att det var andra gången på kort tid som han har, som man säger, ja, sagt fel. Som han har slirat på tungan eller vad man säger i just den här frågan.
Så rätt rubrik på engelska skulle kunna ge honom miscred i Kina?
Jag håller på nu att skriva ett inlägg på min hemsida där jag ska lägga upp ett videoklipp på när han säger det här och sen förklara på engelska vad det är som har hänt. Så får vi hoppas att det sprider sig så att säga. Dels för att det är en väldigt roligt klipp och dels då för att det skulle kunna få konsekvenser för honom.
Mycket bra. En sak till också jag tänkte på när han pratade då, det var att han pratade väldigt mycket om, alltså Anders Holmberg ville förklara att du kom ändå från kommunistdiktatur, ni tror inte på mänskliga rättigheter, det finns inte samma friheter där som det finns i Sverige, det ni gör emot uigurerna i Xinjiang, det är brott mot mänskliga rättigheter, alltså Anders Holmberg var väldigt tydlig där, men ambassadören, du får gärna uttala hans namn igen sen, men han på något sätt, han försökte vända på det hela, nej men vi försvarar mänskliga rättigheter, alltså det var ett tvärtomspråk som var, det var häpnadsväckande nästan. Kan du liksom förklara den taktiken och varför han försöker vända på det här liksom?
Ja, men det är ju verkligen en utveckling som vi har kunnat se i Kina de senaste åren, att den här retoriken har ju blivit mer och mer otrolig, om man ska säga. Och det har väl att göra med att man har från kinesiskt håll då, att man har blivit mindre intresserad av att tala sanning, om man har blivit mer intresserad av att skrämma folk till lydnad. Man är inte lika intresserad av att vinna en debatt med logiska argument, utan man vill istället då vinna det med hjälp av maktspråk. Och då spelar det inte så stor roll vad det är man egentligen säger, om man lägger till ett subtilt hot där också då. Så att det finns en bra förklaring som jag tidigare har hört av en väldigt inflytelserik författare och akademiker i Kina, som säger att kommunistpartiet är inte intresserat av anhängare, man är bara intresserad av följare. Och följare kan man ju då bli av olika skäl. Det behöver man ju inte bli därför att man är en anhängare av några ideologiska idéer, utan följare kan man ju bli om man skräms inte lydnad eller om man själv får personliga vinningar då till att hålla med vad det kommunistpartiet måste säga. Så det här är ju helt, det kan ju te sig helt osannolikt för en tittare i Sverige som ser ambassadören för första gången sitta och säga att ja, men vi har mänskliga rättigheter i Kina och vi gör så och så. Men det är en del av en större taktik där man då satsar på att man kablar ut den här sin egen världsbild, sin egen lögnaktiga världsbild då, så ofta som möjligt i så många sammanhang som möjligt. För ja, som en annan känd person sa en gång i tiden, att ju större en lögn är, desto större är också möjligheten att personer går på den, att fler går på den.
Men alltså jag tycker att en intressant sak som borde vara en lärdom för oss också, jag menar, vi bråkar väldigt mycket i väst, alltså nu tidigare när Donald Trump var president i USA, då var det mycket att han är ett hot mot demokratin och han driver fake news och liknande, och vi bråkar här i Sverige liksom, ska man kunna samarbeta med vissa partier inför en ny regeringsbildning, vi bråkar i Europa, vilka är högerextremister, vilka är vänsterextremister, hur ska man, alltså de här bråken finns ju och det är en del av vår politiska kultur såklart, men jag tyckte att när man såg den här ambassadören så var det glasklart, alltså att här har vi en person från en system som inte liknar något som vi i väst liksom, vi kan, alltså bråka med Donald Trump, bråka med Sverigedemokraterna, bråka åt olika håll, det är ingenting mot det här, jag menar, det vi pratar, vi leker i sandlåda, men här kommer in en person som verkligen absolut inte tror på demokrati, och jag tyckte att det var glasklart, och jag tycker att det borde bli någon slags liksom väckarklocka för oss i väst i våra interna bråk, att inse att okej, vi kanske gör för mycket av vissa saker, här har vi en riktig liksom antidemokratisk liksom diktatur.
Ja, det hoppas verkligen jag också. För mig och andra som har följt Kina under lång tid så har de här veckaklockorna givetvis redan varit otaliga. Men ja, bland västerländska politiker, företag, organisationer så har man ju länge försökt gömma sig bakom bakom en föreställning om att om vi bara handlar tillräckligt mycket med Kina så kommer de också att bli demokratiska. Om vi bara låter tillräckligt många kineser resa ut som turister och uppleva det fria samhället så kommer de också kräva att Kina ska bli fritt. Man har liksom, det har varit nästan som en slags dogmatisk tanke då att om vi bara handlar med Kina så kommer de politiska reformerna komma på köpet. Och därför så har man inte sett den här utvecklingen i Kina som lika allvarlig. Man har inte sett den som ett lika stort hot så att säga. För man har haft i bakhuvudet att ja, men Kina, de kommer ju bli precis som oss till slut i vilket fall. Men nu, de senaste åren har man ju då tack och lov förstått att så inte är fallet. För att de senaste åren så har vi ju sett då hur Kina under Xi Jinping har blivit ett rikare land än någonsin, och man är även då mer involverad i den globala handeln än någonsin, men samtidigt så är man mer repressiv och mer utrikespolitiken är mer aggressiv än på mycket mycket länge. Så för allt fler så börjar bilden gå upp att den här gamla föreställningen som vi hade att Kina kommer bli en demokrati och liberala reformer kommer äga rum om vi bara handlar med landet. Den börjar nu försvinna hos fler och fler. Så vi, delar av den demokratiska världen har börjat vakna upp. Det har varit väldigt sent uppvaknande, men den här intervjun är ju en sån sak som får fler att förstå vad det egentligen är som pågår i Kina just nu i det politiska systemet.
Mm. En sista fråga då, och det har att göra med alltså, din egen uppmärksamhet kring dig, den har ju blivit otroligt stor de senaste veckorna och månaderna. Alltså, det här var ju ett försök av ambassadören då att svartmåla dig, att sänka dig, att få ditt rykte att bli skamfilat och sådär, och ett underliggande hot också. Vad det innebär konkret vet jag inte, men det finns ju ändå där i bakgrunden. Jag skulle säga att det har varit väldigt kontraproduktivt, därför att du har fått stöd från det internationella journalistförbundet. Jag menar, nu igår så tog SVT tydlig ställning för dig, och alla, även våra politiker, har liksom stått upp för dig i den här situationen. Kan du berätta lite grann om alltså hur pass liksom blir du väldigt mycket uppvaktad av media nu, och har det här inte gått den väg ambassadörerna har tänkt, kan jag tänka mig?
Jag blir väldigt uppvaktad givetvis både av svenska och internationella medier, och det ser jag ju som väldigt positivt givetvis. Jag försöker acceptera alla intervjuer, för jag tycker att det här är någonting som är väldigt viktigt, och tidningar, medier till höger och vänster, lokaltidningar, rikstäckande tidningar, alla är välkomna att kontakta mig, för att jag vill verkligen att det här ska nå ut till så många personer som möjligt. Och sen är det också en fråga då, precis som du nämnde, huruvida det här är kontraproduktivt eller effektivt från den kinesiska regimens synvinkel. Det är klart att Peking har ju aldrig räknat med att journalistförbundet ska ta deras parti, så att säga. Det räknar man med att man ska få skäll av såna här organisationer, och att det finns journalister som kommer fortsätta stå upp för våra, som man säger, värderingar när det kommer till pressfrihet och sånt där. Men däremot vad man vill göra genom att attackera mig och attackera då exempelvis när man inför sanktioner mot den här svenska forskaren Björn Jordén, det är då att man vill skapa självcensur, man vill skapa en atmosfär av rädsla hos andra journalister, andra forskare eller andra, framförallt företag, där man då sänder de här signalerna att om ni pratar om de här frågorna eller om ni kritiserar Kinas utveckling, då kommer ni också få problem, då kommer ni att kritiseras och ni kommer få problem med visum eller tillgång till Kina på annat vis. Så man vill då alltså skapa självcensur, som är den allra mest effektiva formen av censur. Och det här är någonting som är mycket mer effektivt än vad vi tror. Jag har själv hört från många av mina bekanta att de inte ens vågar trycka like på mina post på Facebook, eftersom de är rädda att få problem med visumet. Jag har också hört från svenska journalister som har sagt efter att de varit i Kina att de har undvikit att rapportera om känsliga frågor på grund av att de också är rädda att få problem med sitt visum. Så de här attackerna som man utfärdar mot mig, mot andra, de
syftar till stor del till att framkalla den här självcensuren som man också i många fall lyckas med. Sen finns det ju också situationer där man, som jag säger, spelar över sin hand, där man beter sig på ett vis som är så löjligt att det skadar mer än vad det gagnar. Och den här intervjun kan ju då vara ett exempel på en sån situation då kanske.
Mm. Men avslutningsvis, vad ska vi göra då? Ska vi liksom, när de försöker få oss att självcensurera, ska vi bara stå emot det, eller hur liksom, vad bör vi göra nu i en sån här situation?
Ja, den kinesiska regimens allt mer, som att säga, ambitiösa försök att tysta journalister, medier, forskare visar ju på att regimen börjar bli mer och mer obekväm och oroad över att information om här, framförallt övergreppen i Xinjiang men också andra saker då, kommer ut till omvärlden. Och det innebär ju att vi måste fortsätta prata om de här övergreppen, fortsätta rapportera om dem, fortsätta prata om dem, framförallt då politiker måste också och näringslivet måste också börja prata om det här. Och använd gårdagens intervju som Anders Holmberg genomförde som ett exempel. Om du är journalist eller organisation eller politiker som pratar med en kinesisk tjänsteman och ställer en fråga och inte får ett svar utan bara får en sån här talpunkt, en sån här propaganda som svar, ställ då frågan igen. Ställ frågan tills du får ett svar. Låt inte den kinesiska regimen komma undan med någon slags fribiljett som den redan har gjort väldigt länge, utan kräv svar på frågorna när man pratar med företrädare från den kinesiska regimen, och var absolut inte rädd för att tala om några känsliga frågor.
Mm. Stort tack, Hugo Olsson, för det här samtalet.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1315 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på omvärlden. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat.